nyhetsuppdatering från Ekot. Man misstänker att det kommer handla om tullar även där, men kanske inte i radiosporten som vi börjar med. Varsågod!
Sporten börjar med längdskidåkning och beskedet att tränaren för damlandslaget Andreas Domeij får sparken av förbundet några veckor efter det sällsynt framgångsrika världsmästerskapet i Norge då damlandslaget tog 6 guldmedaljer. Landslagschef Anders Byström säger i ett pressmeddelande, citat, vi har inte kunnat forma Andreas roll kring damlandslaget som önskat, slut citat. Andreas Domeij själv säger så här.
Nej, men det är klart det är tråkigt. Jag hade gärna fortsatt och kört vidare. Jag tycker det var en fantastisk resa och hade gärna fortsatt på den.
Reporter här Selma Jennevall, så till den senaste stora läktaroroligheten i svensk herrfotboll.
AIK kan tvingas sätta upp ett kastnät efter gårdagens incident när matchen mot Norrköping avbröts på grund av inkastade föremål som också träffade den assisterande domaren Per Renlund.
Ja, jag är inte främmande för det, för just markerad.
Det säger AIKs säkerhetschef Henrik Kock efter gårdagens händelse då det kastades in föremål från en sittplatssektion på nationalarenan.
Reporter Johan Bengts.
Stockholmsbörsen stängde för en halvtimme sen på minus 4,8% efter en dramatisk dag då den både gått ned, upp och ner igen. Turbulent, säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på banken SEB.
Den stora grejen har väl varit att det har kommit upp frågetecken kring den här handelskonflikten som USA startade förra veckan. Och man blivit mer osäker kring, finns det ett äkta intresse från amerikanernas sida att förhandla och förhandla ner då tullsatserna?
Regeringens utredare föreslår att rätten att ta ut vinst från skolor ska begränsas. Det skulle sätta stopp för kortsiktiga aktörer som vill göra snabba klipp enligt utredaren. Våra nyheter hittar du också i vår app Sveriges Radio Play. Och där kan du också lyssna på våra nyhetssändningar. Ekotiden för dig.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Rasmus Persson.
Jo, men det stämmer alldeles utmärkt. Det programmet heter Kvällspasset och ämnet för kvällen är tullen. Närmare bestämt allt oväntat som skett i den samma. Och det är ju en hel del, har det redan visat sig. Vi hörde ju Johan här till exempel som berättade om hur han träffade Lasse Berghagen på en flygplats i New York precis när han höll på att ta av sig sin kavaj. Och de blev senare brevvänner. Ove var också med som berättade om när han passerade en tullkontroll på Hawaii och råkade ha ett finger i sin ficka, i sin innerficka. Ett trollfinger alltså som man har när man utför magi. Ja, men kvällen är ung och vi har nästan tre kvarts programtid kvar att fylla här med era mest minnesvärda anekdoter. Så fortsätt höra av dig med minnen av oväntade upplevelser i tullen. Och det, ni är många som har hört av er med detta att Rasmus, det är skillnad på säkerhetskontrollen och tullen. Jag vet, men nu talar vi lite grann i överförd bemärkelse här. Dagligt tal, man säger det, jag fastnar i tullen. Då kanske man menar egentligen säkerhetskontrollen, men ni fattar vad jag menar. Språkförbistringar kan handla om förväxlingar, otippade möten, kulturkrockar eller bara dramatiska händelser. Just tullen är ju en plats som brukar kunna bjuda på en hel del oväntade situationer och vi undrar alltså vilka du varit med om. Bjud på din bästa anekdot genom att ringa 020 22 10 20. Självklart kan du också skicka sms till 72250 om du inleder då med P4 och gör ett mellanslag först. Och sen iväg till 72250. Facebook går också bra att besöka. Kvällspasset P4 heter vi där. Just nu ser jag att Mats Bäckman har skickat in en bild på när han hade tullkontroll i Amsterdam och hade en giraff i handbagaget. Det är en ganska fantastisk bild får man nog säga. De var nog glada när de såg det på röntgenmonitorerna. Men vi gillar ju samtal i det här programmet så det är alltid bäst om vi får höra er röst med. Det brukar vara så i radio. Så i första hand så får ni hemskt gärna ringa alltså 020 22 10 20.
I'm not afraid to die.
I don't feel like dancing, sisters, sisters här i kvällspasset. Nu har vi en Ingrid på ingång. Hej, Ingrid!
Hej, hej!
Underbart att ha med dig. Hoppas allt är bra denna måndag.
Ja. Ja, det här handlar om en hund.
Jaha.
Och det var för en herrans massa år sedan så hade jag en ganska ovanlig hundras.
Okej.
Så då skulle jag åka till England och para den så att det vart en okänd hane.
Vänta nu, och nu får jag stoppa dig direkt här Ingrid, för nu var det så mycket spännande saker som du sa snabbt här. Du hade en ovanlig hundras, du var tvungen att åka till England för att para henne med en okänd herre. Förstod jag saken rätt då?
Ja.
Vad var det för hundras?
Irländsk vattenspaniel heter den.
Irländsk vattenspaniel?
Mm.
Och hur hittar man okända herrar av denna ras i England?
Jo, för att jag hade drömt om mycket tidigare när jag var yngre att åka till Crafts. Det är en stor, jättestor utställning i England.
Okej, ja.
Jag kommer inte ihåg söder om Liverpool. Jag kommer inte ihåg. Och då träffade jag andra irländska vattenspanielfolk.
Ja.
Och träffade en trevlig hane. Och då hade vi kontakt och sen när hon löpte så beställde jag båt och grejer och skulle åka dit.
Okej, och hur lång tid har man då? Alltså jag är ingen hundvan människa, men du märkte, oj, hon löper. Vad var numret till den okända herren nu igen? Och boka resan omedelbart. Har man liksom en vecka på sig eller är det 3 dagar?
Ja, det är ganska kort tid. Så det är lite olika på olika tider, men det kan vara några dagar som de är riktigt höglöp och släpper till hanen.
Och då gäller det att passa på.
Sen är liksom butiken stängd och då lägger de sig ner eller smittar undan.
Oj, då fattar jag att det liksom brann i knutarna dessutom.
Ja. Mm. Och då förstår du så åkte jag allra södraste Danmark. Jag tror det heter Esbjerg.
Okej, okay, ja.
Och där går en båt över till England. Och då när jag kom till Danmark och pyntade dubbdäck i England så var det den värsta som jag hade någonsin nästan där i Danmark. Så det tog en sån otrolig tid för mig att komma fast jag hade så väldigt gott om tid. Men jag hann i alla fall fram till båten med andan i halsen. Och då visade jag mitt pass. Jag har rabis och dvärgdalmaskmedel. Men så sa de så här: du manglar loppekul.
Ursäkta, vad sa de? Du manglar...
Ja, det skulle betyda att hon hade inte fått loppmedel. Och det hade jag inte koll på fast jag hade ringt till Jordbruksverket i Sverige. Så jag fick inte åka med båten.
Nej.
Utan jag fick vara 2 dagar kvar där i den där lilla byn. Jag tänkte nu kommer ju löpet gå över då. Sen så kom jag med en båt efter 2 dagar tror jag det var.
Du, Ingrid, jag måste säga ljudet försvinner lite grann. Jag vet inte om du kan försöka hålla telefonen mer rakt framför. Det här är väldigt spännande tycker vi alla. Du befinner dig ju 2 dygn in i höglöpet här. Du har liksom halkat runt i hela Danmark med bil på sommardäck mitt i vinterstorm. Nu äntligen ska du få fara över Atlanten till England där då. Och berätta, hur går det?
Ja, då fick jag inte gå ombord då, utan då fick jag vara kvar där.
Ja.
Och då hittade jag en veterinär där som skrev in de här grejerna i passet så att jag hade allt.
Mm-hmm.
Och så åkte jag med båten. Och sen så letade jag mig, det här var några mil utanför London, jag letade mig fram där, det fanns inga GPS då. Och sen så fick jag bo hos den här familjen och deras underbara hane, den tittade inte ens på min tik. Och så småningom så var det väldigt hundvant folk det här.
Ja.
Så han tog sån här vaselin och kände på hennes privata delar och stoppade in så här och sa att I don't think she's really ready yet. Men sen så började vi misströsta efter några dagar.
Ja.
Så när jag nästan hade gett upp så satte de ihop och så satte de ihop i 3/4. Men då gör ju det.
Alltså ingen, förlåt, men jag som inte är hundvan, hela den här upplevelsen känns ju helt absurd. Men alltså vacker på många sätt, men också så knäpp att du far till England och bosätter dig då hemma hos de här människorna och bara enbart väntar på att den okände herren ska betäcka tiken, så att säga.
Yep.
Det är en mycket speciell situation, kan jag tänka mig.
Ja, och mycket pengar inblandade.
Ja, just det.
Och då i alla fall var vi så lyckliga allihopa. Så att
ja.
Jag bjöd ut dem på en sån här irländsk pub där vi slog runt på kvällen och firade att det skulle förhoppningsvis bli valpar. Mm. Och då frågade folk på puben vad jag kom ända från Sverige för. Då så sa jag, jag är här för att para en hund. Då tyckte de var jättekonstigt.
Ja, men jag förstår det. Jag förstår både dig och dem, så att säga. Det är ju inte någonting som, det är inte den vanligaste resorsaken.
Nej. Och sen ungefär 63-64 dagar efteråt så kom det 8 bebisar.
Men det här var ju en solskenshistoria, Ingrid.
Ja, det blev det till slut, ja.
Vad heter den här tiken? Eller heter, om den fortfarande är med oss?
Nej, hon är död. Men hon hette Crankings, det är mitt kallenamn. Och så hette hon Rolls-Rolls-Shanna.
Crankings, Rolls-Rolls-Shanna.
Rolls-Royce som bilen.
Rolls-Royce-Shanna. Cranken, Rolls-Royce-Shanna. Och Ingrid på äventyr på de irländska, eller de engelska öarna då. Ja, fantastisk historia, Ingrid. Väldigt tacksam för att du ville dela med dig.
Ja, förlåt om jag pratar lite osammanhängande. Lite nervös att vara i radion.
Du behöver inte be om ursäkt, Ingrid. Jag tyckte du skötte dig fenomenalt. Vi är bara så otroligt tacksamma att ni fortsätter att höra av er. Så tusen tack och gör det gärna igen.
Ja, tack snälla.
Sköt om dig. Hej då.
Hej, hej då.
Vänner som gått, du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta byggde vi slott. För vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått. Förlorade som gått, plocka blommor som växt genom asfalt. Och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig och mig. Till varje
bäst i världen. Peg Parnevik här i Kvällspasset. Jag påminner om en liten efterlysning vi har haft där under kvällen, nämligen: finns det fler vars åror fastnat i tullen? Det har nämligen varit 3 eller 4 berättelser om detta på vår Facebook-sida. Och då får vi ett sms här som jag tyckte var intressant i sammanhanget. Det är Bill som hör av sig. Hej, eftersom det verkar svårt att få åror genom tullen så kom jag på bara att det kan ju handla om att åror har ju egen tull. Alltså årtullen. Det här tyckte jag var intressant, för jag visste inte att det fäste som åran sitter fast i ekor kallas för årstull. Så det var ju både ett relativt roligt skämt, men också mycket intressant att lära sig vad den lilla saken heter. Tack för det, Bill. Vi pratar ju alltså om oväntat som hänt i tullen ikväll, och anledningen till detta, det är ju såklart de också väldigt oväntade handelstullar som Donald Trump aviserade i förra veckan. Tullar som då fått den globala finansmarknaden att gå bananas. Vad detta innebär för oss vanliga människor och vad det egentligen är som hänt, det vet ju vår kollega Per Ivarsson på Ekonomiekot. Och därför känns det skönt att han ska vara med oss i detta nu. Jag provar att säga hej, Per!
Hej, hej!
Svettig vecka för ekonomireportrar.
Jo, men det kan man väl säga att det var en väldigt intensiv start på den här månaden, kan man konstatera, och det lär väl fortsätta.
Men om vi börjar då i vad det är för något som har hänt här. Donald Trump utropade den 2 april till befrielsedagen för USA. Han höll en presskonferens där han på stora laminerade kartongskyltar presenterade skyhöga handelstullar till mer eller mindre varenda land på jorden, och full chock på finansmarknaden följde. Är det en någorlunda sammanfattning?
Jag tycker det är en bra sammanfattning. Däremot så han har ju ganska länge pratat om att han vill införa tullar. Så på det sättet var det väl ingen överraskning att han skulle införa tullar. Däremot så var omfattningen på dem nog uppenbarligen en väldigt stor överraskning. Och en del hade säkert trott eller hoppats eller räknat med att han skulle vara mer förhandlingsinriktad än vad han sen visade sig vara. Och att han faktiskt, så att säga, bara bestämde sig för att den här nivån på tullar ska vi lägga, och sen så annonserade han det. Det kom ju uppenbarligen som en väldigt stor chock för de som investerar på börsen.
Ja, men du talar om en börsmarknad som är lite grann i kris då, och vi är ju nyfikna på hur det här drabbar oss helt vanliga svenskar, alla som lyssnar nu på radion som kanske har en liten sparpeng på banken, eventuellt ett huslån eller två, kanske investerat lite i aktier. Vad säger du nu och på sikt, hur påverkar det här oss alla?
Ja, det var en ganska stor fråga, men om man börjar då med det här med aktier och fonder, så ja. Alla som loggar in på sin bank och kontrollerar vad man har på då i så fall, men vad fondkontot är värt och vad det har varit värt, kan ju ganska med stor säkerhet konstatera att det har gått ner kraftigt i värde de senaste dagarna. Och att även om man då så att säga har investerat i aktier, så har de säkert sjunkit i värde också. Och det är väl en omedelbar effekt. Sen finns det ju såklart andra effekter också. En är att den här nedgång på börsen beror ju inte på att bolagen i sig kanske har varit övervärderade på något sätt, som det var vid IT-bubblan runt millennieskiftet, utan det beror i det här fallet beror nedgången enligt de flesta analyser på att man räknar med att tillväxten kommer att avta, kanske till och med avta ganska markant på grund av att tullarna införts, och det påverkar den reala ekonomin ganska omedelbart. Även om det kanske tar tid att verka genom systemet ner till att arbetslösheten ökar och sånt där. Så att analysen där är väl att när världshandeln drabbas på det här sättet, så kommer det att drabba ekonomin i form av lägre tillväxt, och så kan man då se hur det fortplantar sig ut i systemet bland företag och privatpersoner. Men en del kan gå så illa som att en del förlorar jobbet i förlängning på grund av det här. Alltså tillväxten avtar, blir mindre efterfrågan och allt där. Vilket då i sin tur enligt, men tittar man på skolboken, så ska det kunna göra till exempel att en centralbank, eller som i Sveriges fall då Riksbanken, tittar på tillväxt och tänker att för att stimulera efterfrågan nu så borde vi kanske sänka vår styrränta. Och man kan ju kanske konstatera till exempel att jag läste på Dagens Industri nu att i USA så räknar nu vissa bedömare med att centralbanken Fed kommer att vara tvungen att sänka räntan 5 gånger, det vill säga med ungefär 1,25% då, från nuvarande nivå, för att tillväxten kommer drabbas så hårt av det här Ja, men jag skulle nog säga att nu är det ju ett handelskrig, eftersom först USA höjde tullarna och Kina svarat, och nu funderar EU på vad man ska göra.
Oj, 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 oj. Alltså det känns som dystert. Allt det du säger här nu, och avslutar till och med detta konstaterande att vi befinner oss i ett handelskrig. Finns det någon ljusglimt? Finns det något positivt som man kan liksom klamra sig fast vid här när man reser vidare in i den här ekonomiska stormen?
Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Jag måste säga det att vi har nog inte sett den fulla vidden av vad ett handelskrig kan göra med ekonomin eller kan få för följder för ekonomin. Men å andra sidan så finns det de som menar att allt det här skulle kunna lösa sig relativt sett snabbt. Om det nu vore så att handelskriget upphörde, vilket väl betyder i så fall att den amerikanska administrationen med president Trump i spetsen skulle ändra sitt beslut om här breda och vad vissa kallar, ja, men den benämningen var väl breda och svepande tullar som drabbar i stort sett länder över hela världen. Och om man då bestämde sig för att förhandla, pausa eller kanske till och med ta bort dem eller sänka radikalt eller vad man nu avser att göra, så skulle det kunna få en effekt som gjorde att men att det helt enkelt den här oron och osäkerheten gick över ganska omgående. Men det är ju, ja, det är ju inte helt lätt att förutspå vad som kommer att hända framöver.
Helt lätt att förutspå är det absolut inte, men jag väljer att klamra mig fast vid denna lilla heliumballong som du blåste upp här åt oss och hoppas att allt slutar lyckligt ändå. Per, tusen tack för att du var med och redde ut lite av det här mycket, mycket komplexa, ja, situation som vi befinner oss i.
I don't
Good luck babe. Chappelle Roan här i kvällspasset. Nu är Lotta med. Hej Lotta.
Hejsan.
Hejsan. Det handlar ju om oväntade händelser i tullen och jag förstår att du har en sådan.
Ja, det är väldigt länge sedan. Jag var på min första utlandssemester på tidigt 70-tal.
Jaha.
Det var väl 6 eller 8 år, något sånt. Och det var första gången jag flög och jag var jättenervös och orolig. Och sen när vi hade landat på Mallorca och så stod vi i kön då och komma in, då släppte all nervositeten så att jag kräktes.
Oj.
Och den som stod framför mig som jag kräktes på, det var Ingmar Bergman.
Nej, är det sant?
Ja, det är sant. Och min mamma som ju visste vem alla kändisar som hade varit med på planet, vem de var, hon tog någon skavs, någonting, och fick putsa hans skor och byxor. Och jag visste ju inte vem det var, men det har jag fått höra hela livet sen att jag gjorde att jag kräktes på Ingmar Bergman.
Som 6-7 år gammal så kräktes du på Ingmar Bergmans skor.
Ja.
Med följd att din mor fick putsa Ingmar Bergmans skor dessutom.
Ja, hon var väl... Ja, det gjorde hon ju självmant, att hon tog någon sjal eller någonting hon hade på sig.
Jo, jo. Men ändå, det är ju ändå följden så att säga. Men du, hur har din relation till Ingmar Bergman påverkats av det här genom livet?
Jag har ju inte kräkt på honom flera gånger.
Bra svar.
Ja.
Men för att jag, min känsla är så här att det är många som säger att de älskar Ingmar Bergman, men det är långt ifrån alla som verkligen har sett hans filmer, så att säga. Tillhör du den kategorin som har dykt ner i hans filmskatt?
Nej, jag har sett lite grann. Mm. Och jag tycker, om man tittar på den nu så är det befriande långsamt.
Ja, det är det ju, om man jämför med dagens filmer.
Ja, så det är, men det är väl ingenting som jag... Nej, jag tittar väl inte så jättegärna. Det har väl råkat bli några gånger. Men,
jag har läst hans biografi för länge, länge sedan. Men jag vill minnas att han plågades väldigt mycket av magsmärtor. Att det var någonting som han bar med sig genom livet. Alltså problem med magen helt enkelt. Så jag kan tänka mig att han hade stor förståelse för din situation.
Ja, det var det nog. Jag minns inte att han blev arg eller sådär. Utan det var mest min... mammas skam eller att hon skämde
så. Fantastisk liten anekdot och min Lotta, tusen tack för att du delade det med oss.
Tack själv.
Ha det bra nu.
Samma.
Hej hej.
Take her home. Maria, you've got to see her. Go in, send it out of your mind. Let's see her. I'm in.
Maria med Blondie här i kvällspasset. Ni är så många som delar udda resminnen på vår Facebook-sida och vi är mycket tacksamma. Eva är en av dem. Min son som var rätt liten och samlade på tändare köpte en handgranattändare på Arlanda och då stoppade de oss genomlysning av väskor. De tog sonens väska åt sidan och frågade om vi hade något speciellt i den. Jag tänkte en stund och säger sedan, det måste vara handgranaten. Det borde jag inte ha sagt. Jäklar vilket pådrag det blev. De blinkade och tjöt överallt. Glasdörrar som låstes, vakter som ramlade in över allt ifrån. Ja, historien är betydligt längre. Men i slutändan gick det bra, hälsar Eva. Litet varningens finger där då. Om de frågar, säg inte den meningen. Det måste vara handgranaten. Det handlar ju om tull och saker som hänt där av oväntat slag. Nu är Irene med. Hej Irene.
Hej Rasmus.
Vad trevligt att ha med dig. Låt höra, vad får du för associationer till kvällens ämne?
Vi var i Mexico City och hälsade på vår dotter, jag och hennes syster.
Ja.
Och så var vi ute på, det var någon sån utflykt vi gjorde. Och då hittade min äldsta dotter, hon hittade en Madonna-figur.
Aha.
Och den köpte hon där och den var inslagen i vanligt tidningspapper. Och sen var det väl ingen mer med det. Vi tog med den där Madonnan i alla fall. Hon var ihålig, ska jag väl säga nu.
Ja.
Och så la hon den i sin resväska. Och sen när vi kom till tullen i Mexico City då, så började två killar där bara skratta och titta på mig. Och de flabbade och hade sig. Och jag fattade liksom inte, vad är det som händer?
Okay.
Och sen tittade jag ju fram där då och tänkte, vad är det som är fel? Och sitter i min väska då, som det var handlade om. Och då såg det precis ut som en dildo som låg där i. Så nu förstår jag ju varför de skrattade så.
Ja, du menar vid det här bandet där väskorna åker igenom den här röntgenapparaten. Då får man ju se på en liten monitor där, ja. Och
ja,
du lyckades se vad det egentligen såg ut som. Och det såg alltså ut som
jag undrar ju varför de skrattade så. Alltså det var så konstigt beteende de hade, de här killarna. Och tyckte väl, det är hon ute med sina döttrar. Och hej och sådär va.
Ja, jag förstår det. Nu blir jag nästan lite generad här, men jag måste ändå ställa frågan. Var det en stor Madonna-figur detta?
Ja, det var ju det.
Det var ju det, ja.
Ja, hon var 30 centimeter hög.
Ja, 30 centimeter ungefär. Ja, det är rätt rejält, ja, precis.
Och då förstod vi det, var 17, för då såg vi... Vi undrar ju liksom, vad är det de skrattar åt?
Ja, jag förstår det.
Vad har jag i min väska som är så rolig? Åh, herregud.
Men lät du dem behålla den här bilden så att säga i sina inre? Eller förklarar du för dem? Du bjöd på det. Underbart.
Ja. Men jag kan ju ingen spanska. Jag kunde väl inte kommunicera med dem.
Nej, precis.
Jag såg kroppsspråk. Det är direkt det, ska jag säga dig.
Ja, jag förstår det. Tänk om de bara hade vetat att det alls inte var någon dildo utan faktiskt en liksom religiös ikon. En Madonna-figur.
Ja, exakt. Det var det det var.
Ja.
Jättevackert. Mm. Så tråkigt kan det bli. Mm.
Ja, det kan det, Irene, onekligen.
Mm.
Men vad har hänt med Madonnan?
Den står på sin plats i äldsta dotterns vardagsrum.
Underbart.
Jättevackert är det. Mm.
Fantastiskt. Ja, visst. Det är ju jättefint. Du, Irene, underbar historia. Tack för den.
Mm, tack själv.
Ha det bra. Ha det gott. Hej då.
Ja, hej då, hej då. Thank you.
Lover, Texas, som var sist ut i kvällspasset denna måndag. Vi är så väldigt glada och tacksamma för alla ni som hänger med oss här på vardagskvällarna och hjälper till att fylla det här lilla programmet med historier. Så tack alla ni som ringde in, kommenterade och reagerade, och tack ni som lyssnade. Nu stundar en fullmatad tablå för P4-kvällen här, som kommer innehålla ett maxat sportextra, en kalavagn och som vanligt något för de yngre lyssnarna. Det rör sig om en riktig klassiker i sagor från barnradion ikväll. Pippi Långstrump, min sann, som flyttar in i Villa Villerkulla. Varsågod Pippi!
I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus. Och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var 9 år och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon. Och det var egentligen rätt skönt, för på det viset så fanns det ingen som kunde säga till henne att hon skulle gå och lägga sig just när hon hade som allra roligast. Och ingen som kunde tvinga henne att äta fiskleverolja när hon hellre ville ha karameller. En gång i tiden hade Pippi haft en pappa som hon tyckte förfärligt mycket om. Ja, hon hade förstås haft en mamma också. Men det var så länge sedan så det kom hon inte alls ihåg. Mamman hade dött när Pippi bara var en liten, liten unge som låg i vaggan och skrek så förskräckligt att ingen kunde vara i närheten. Pippi trodde att hennes mamma nu satt uppe i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål. Och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säga:
"Var inte ängslig, lilla mamma. Jag klarar mig alltid."
Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten och seglade på de stora haven. Och Pippi hade seglat med honom på hans båt ända tills pappan en gång under en storm blåste i sjön och försvann. Men Pippi var alldeles säker på att han en dag skulle komma tillbaka. Hon trodde inte alls att han hade drunknat. Hon trodde att han hade flutit i land på en ö och att hennes pappa hade blivit kung och gick omkring med en guldkrona på huvudet hela dagarna.
"Min mamma är en ängel och min pappa är en söderhavskung. Det är min son inte alla barn som har såna fina föräldrar",
brukade Pippi säga så förnöjd.
"Och när pappa bara får bygga sig en båt så kommer han att hämta mig. Och då blir jag en söderhavsprinsessa. Hej hopp vad det ska bli livat!"
Hennes pappa hade köpt det gamla huset som låg i trädgården för många år sedan. Han hade tänkt att han skulle bo där med Pippi när han blev gammal och inte orkade segla på haven längre. Men så hände ju det tråkiga med att han blåste i sjön. Och medan Pippi väntade på att han skulle komma tillbaka begav hon sig raka vägen hem till Villa Villekulla. Huset hette så. Det stod där möblerat och färdigt och väntade på henne. En vacker sommarkväll hade hon sagt adjö till alla matroserna på hennes pappas båt. De tyckte så mycket om Pippi och Pippi tyckte så mycket om dem.
"Adjö, gossar!"
sa Pippi och kysste dem allihop på pannan i tur och ordning.
"Var inte ängsliga för mig. Jag klarar mig alltid."
2 saker tog hon med sig från båten. En liten apa som hette Herr Nilsson. Den hade hon fått av sin pappa. Och en stor kappsäck full med guldpengar. Matroserna stod vid relingen och tittade efter Pippi så länge de kunde se henne. Hon gick stadigt utan att vända sig om med Herr Nilsson på axeln och kappsäcken i näven. Ett märkvärdigt barn, sa en av matroserna och torkade en tår ur ögat när Pippi försvann i fjärran. Han hade rätt. Pippi var ett mycket märkvärdigt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var att hon var så stark. Hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon. Hon hade en egen häst som hon hade köpt för en av sina många guldpengar samma dag hon kom hem till Villa Villekulla. Hon hade alltid längtat efter en egen häst. Och nu bodde han på verandan. Men när Pippi ville dricka sitt eftermiddagskaffe där, då lyfte hon utan vidare ut honom i trädgården. Bredvid Villa Villekulla låg en annan trädgård och ett annat hus. I det huset bodde en pappa och en mamma med sina två små rara barn, en pojke och en flicka. Pojken hette Tommy och flickan Annika. Det var två mycket snälla och väluppfostrade och lydiga barn. Aldrig be Tommy på naglarna, alltid gjorde han det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte när hon inte fick sin vilja fram. Hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar som hon aktade sig noga för att smutsa ner. Tommy och Annika lekte så snällt med varandra i sin trädgård. Men de hade ofta önskat sig en lekkamrat. Och på den tiden då Pippi fortfarande seglade omkring på havet med sin pappa brukade de ibland stå och hänga vid staketet och säga till varandra:
så fånigt att ingen kan flytta in i det där huset. Någon skulle bo där.
Ja, någon som hade barn.
Den vackra sommarafton då Pippi för första gången klär över tröskeln till Villa Villekulla var Tommy och Annika inte hemma. De hade farit bort för att hälsa på sin mormor en vecka. De hade därför ingen aning om att någon hade flyttat in i grannvillan. Och när de första dagen efter hemkomsten stod vid sin grind och tittade ut på gatan visste de fortfarande inte att det faktiskt fanns en lekkamrat så nära. Just som de stod där och undrade vad de skulle göra och om det möjligen skulle hända något trevligt den här dagen eller om det skulle bli en sån där otrevlig dag när det inte fanns något att hitta på. Just då öppnades grinden till Villa Villekulla och en liten flicka klev ut. Det var den märkvärdigaste flicka Tommy och Annika hade sett. Och det var Pippi Långstrump som gick ut på morgonpromenad. Så här såg hon ut. Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå, men det blåa tyget räckte inte. Så Pippi fick lov att sy lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor. Den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. De skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för att hon skulle ha lite att växa i. Och Pippi ville aldrig ha några andra.
hört den första delen av Pippi flyttar in i Villa Villekulla av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon, eller när du vill, i appen Sveriges Radio Play. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
Minns du en sjöman för länge, länge sen? Minns du hans namn var Kalle Theodor? Aldrig så ser du den sjömannen igen. Han vilar i havet, Kalle Theodor. Men en stormnatt kan du höra någon som ropar hej ho. Ifrån havets djup det kommer och det låter så. I storm på Biscaya gick skeppet i kvav. Skeppet han seglar Kalle Theodor. Och därför så vilar han nu i sin grav, vaggad av sjögräs Kalle Theodor. Men en stormnatt kan du höra någon som ropar hej ho. Ifrån havets djup det kommer och det låter så. Yngst bland de sjömän som på böljorna for, det var den lille Kalle Theodor. Och därför så sörjde och grät ju hans mor, fast nu minns väl ingen Kalle Theodor. Men en stormnatt kan du höra någon som ropar hej ho. Ifrån havets djup det kommer och det låter så.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Just nu är det väldigt många som är oroliga över ekonomin i världen. Oron beror till stor del på att USA:s president har ändrat reglerna för handel. Han har bestämt att höja avgifterna för varor som andra länder säljer till USA. De här ändrade tullarna har påverkat handeln i hela världen. En del företag har blivit mindre värda. En del personer som har köpt delar av företag i aktier och fonder har förlorat mycket pengar på kort tid. Nu hoppas många länder om att man ska komma överens om att ändra tullavgifterna igen. Mötesplatsen Dalheimers hus i Göteborg har flyttat till nya lokaler, men personalen beskriver flytten som ett stort kaos.
Kaoset är att ingenting var klart när vi kom ut. Vi skulle bedriva verksamhet samtidigt som vi flyttar in med lådor och möbler.
Det säger Andreas Andersson. Han jobbar på det här aktivitetscentret för personer med funktionsnedsättningar. Han berättar om dörrar som är så tunga att deltagarna inte kan öppna dem och om toaletter som inte fungerar för rullstolsburna. Den som använder rullstol måste åka ner till receptionen för att gå på toaletten.
Toalettbesök med någon som skulle kunna gå väldigt lätt annars är ett stort företag att få till nu.
Besökaren Ali Esfahani säger också att lokalerna inte var klara när verksamheten skulle flytta in.
Första veckorna var det ju svårt. Smala korridorer, tunga dörrar, trösklar, nästan överallt.
Monica Örn jobbar med att utveckla verksamheten på Dalheimers hus. Hon säger att flytten gått rätt bra, men att en del saker har fungerat dåligt. Hon säger att man ska göra om i huset så att en del tunga dörrar och trösklar kommer att tas bort. Toaletterna ska också göras om så att rullstolsburna kan använda dem.
Man har gjort minsta möjliga för att det ska funka för verksamheten. Och då visade det sig att det här var en del som inte funkade för verksamheten. Att man måste göra lite mer.
Det var P4 Göteborg som intervjuade och klartextreporter var Laila Karlsson. Mattias Lillemoen i Borås har fått sitt drömjobb. Han jobbar på ett hunddagis som också är en daglig verksamhet.
Absolut, det är mitt drömjobb.
Vem är det här nu då?
Det är lilla Mira, dansk gårdshund.
Ja, det är faktiskt min favoritras. De är helt underbara.
Absolut, det är de.
På den här dagliga verksamheten gör man många olika saker, berättar personalen Gunilla.
Vi har en frisersalong och vi har en liten butik. Och vi har även möjlighet att få göra lite jobb åt olika företag, lite legojobb. Vi har även två killar som är ute på arbetsplatspraktik vissa dagar. Så hunddagiset är navet och sen så finns det möjlighet att utvecklas lite mer åt olika håll.
Mattias berättar om hur det är att jobba med hundar.
De ger värme, kärlek, hundarna. Vi delar ut färskt, nytt vatten till hundarna varje dag.
Och hej Mira, kan du hälsa lite också? Vad heter Matte då?
Susanne Spik heter jag.
Men du, hur är det att ha sin hund här då? För det är ju inte bara ett hunddagis, det är ju en daglig verksamhet också.
Det är den bästa plats man kan ha. Det är så underbart, för man kan känna sig trygg och alla är så himla bra med hundarna.
Tage heter en annan hund på dagiset. Han är 15 år och hans matte heter Katarina Frisk.
Tage trivs och vi trivs. Vi vet att det är bra personal och de bryr sig. Mm. De firar högtidsdagar, de firar liksom påsk, jul och när de hundarna fyller år och så. Så att det är jättebra är det.
När vi har våran frukostrast så ligger de och vilar tills vi gör oss i ordning för att gå ut och gå på promenad. Cirka 1 till 2 timmar varje dag.
Ja, men hur är det då att behöva vara ute och gå varje dag då?
Det är underbart. Då får man ju bra motion, frisk luft.
Om du inte skulle göra det här då, vad skulle du vilja göra då?
Oj, det var en liten knipig fråga.
Det är bara det här som gäller kanske?
Japp.
Reporter som intervjuade var Tommy Pretorius på P4 Sjuhärad. Och klartextreporter det var Laila Karlsson. Och det var också allt för kvällens klartext. Jag som stod i studion idag i Karlstad heter Elias Andersson. Och jag önskar dig en trevlig kväll.
Hej, god kväll och välkomna. Det här är Sportextra den första måndag. Christian. Förlåt. Det är den första måndagen i april där vi ikväll längst ner i söder i Sveriges avlånga land. Bland vitsippor och gröna gräsytor hittar ett tungviktsmöte i fotbollsallsvenskan.
Visst är det så. Omgång 2 i herrallsvenskan ska fullbordas med mötet mellan Malmö FF och Elfsborg. Lagen möttes för en knapp månad sedan i Svenska Cupens kvartsfinal. Då vann Malmö med 1-0. Krävdes förlängning och straffmål av Isak Kiese Thelin då. Så det är väl ett revanschsuget på Råslag ikväll. Dock brukar Elfsborg ha det svårt i Malmö. Senaste vinsten var 2014. Det var ett tag sedan. Elfsborg med exakt samma startelva som kryssade mot Mjällby den första omgången. Malmö gör en del offensiva förändringar. In till exempel med Erik Botheim istället för just Isak Kiese Thelin på topp. Matchen börjar 10-7.
Långt uppe i norr, i det långsmala landet, smälter snön så sakteliga. Och där, mellan snödrivorna, spelas det ishockey.
Eller det ska spelas ishockey. Normalt sett brukar ju vara nedsläpp 19.00 när det handlar om Svenska Hockeyligan och slutspel och semifinal nummer 2, Luleå-Frölunda. Men som ni hör, det är alldeles tyst i arenansvaret. Matchen börjar först 20.00, men publiken börjar leta sig till arenan. Det är utsålt 6150 som kommer att följa denna match med stor spänning. Luleå vann den första matchen i lördags med 1-0, eller med 4-2 och 1-0 i den här semifinalserien. Först till 4 går till SM-final. Förändringar i lagen. Vi berättar om dem om ni fortsätter att lyssna på oss.
Och Sportextra fortsätter resan genom vår Sverige. Vi hamnar i väster, närmare bestämt just här i Göteborg. För där spelar Sverige imorgon en viktig fotbollslandskamp i Nations League mot Wales.
Oh, det finns många detaljer i den matchen som jag tycker att vi kan förbättra. I den matchen så stämde det inte sista tredjedelen helt enkelt. Så att det behöver vi